En podcast från Aftonbladet.
Magdalena Andersson skickar brev till precis alla. Ebba Busch skickar brev till bara Magdalena Andersson. Mikael Damberg blir viral i fotbollsvärlden. Jakob Forssmed försöker bli viral med hjälp av RFK Jr. Sverigedemokraterna har det fortsatt rörigt med Katja Nyberg och Tidöpartierna bråkar om uppehållstillstånd. Det må vara sportlovstider där ute i vårt avlånga land, men makthavarna och vi hittar förstås saker att prata om ändå. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson och med mig i studion finns My Råväder.
Hej.
Och Viktor Stenqvist.
Hallå, hallå.
Det är sportlovsvecka här uppe i Stockholm, men plikten och politiken kallar, så vi poddar givetvis precis som vanligt. Precis som ingenting har hänt. Vi har ju pratat mycket om tonårsutvisningarna och om hur regeringens migrationspolitik slår den senaste tiden. Nu har även frågan om uppehållstillstånden seglat upp i debatten. Det här eftersom Tidöpartierna inte är överens om reformen som gäller återkallelse av permanenta uppehållstillstånd. Berätta, Viktor.
Ja, det här har ju varit en fråga under några veckors tid nu. Den hamnade på agendan när Jimmy Åkesson skulle hålla en pressträff här för några veckor sedan och inte dök upp.
Just det.
Och då visade det sig att han har varit på en partiledarlunch där de inte kom överens. Sen till slut så minnade fram i att det var den här frågan just de inte hade varit överens om. Och de verkar vara ännu mindre överens nu, för att Simona Mohamsson tog upp men pratade om det här i Agenda här i helgen.
Och
sa,
i något annat program också.
My och makten. Du vet det här som My är programledare för.
Just det.
Det kan man lyssna på i det här poddflödet om man vill.
Jag vet inte vad som kom först, men det togs upp överallt.
Ja.
Och hon har varit väldigt tydlig med att det här är inget vi ska införa varken nu eller efter valet, för det är en dålig idé. Sen har ju också övriga partiledare, Ulf Kristersson, och man har kallat den här bedövningen för undermålig och liksom inte, alltså själva utredningen för undermålig och inte tillräckligt bra, helt enkelt. Jimmy också tycker däremot att allt är kanon. Vi vet precis vad vi vill göra. Vi ska inte ha de här permanenta uppehållstillstånden, utan de. Men de verkar vara väldigt, väldigt, väldigt inte i synk.
Man får väl kanske lägga till att det handlar om att riva upp redan givna permanenta uppehållstillstånd. Man har ju redan tagit bort permanenta uppehållstillstånd framåt. Det finns, man får inte det längre. Utan man får, men de vill riva upp de som redan har getts. Jag tycker den här utredningen är väldigt intressant. Alltså inte för att de får kritik från politiken, men dels för att det är en sverigedemokrat som har utrett den. Jag tror vi har pratat om det här innan.
Just det.
Så att det känns väldigt mycket som ett beställningsjobb. Det här är liksom i linje för det som sverigedemokraterna hela tiden har sagt att de vill göra. Att de vill ha liksom mer makt över det här med utredningsväsendet. De har haft väldigt mycket kritik om det här. Och nu har de ju fått en chans då att tillsätta en utredare. Det har slutat väldigt, väldigt dåligt. Hon har då bara gjort halva uppdraget, vilket ju är då att ta fram hur man ska riva upp permanent uppehållstillstånd. Och de förslagen har ju sågats med fotknölarna av remissinstanserna, alltså på ett sånt otroligt sätt. Och sen har hon då inte tagit fram det andra som ju då regeringspartierna tycker var förutsättningen för att riva upp permanent uppehållstillstånd. Det är ju en rimlig väg in i medborgarskap för de människorna som haft permanent uppehållstillstånd och som sen då skulle bli av med dem, att de skulle kunna bli medborgare istället om de vill.
Men nu är det ju det här en viktig stridsfråga för Sverigedemokraterna som ju har lagt mycket tyngd i frågan just om att kunna återkalla permanenta till uppehållstillstånd. Alltså det är ju det är ju en central grej för dem. Kommer de att ge sig?
Jag tror att de kommer att ge sig just nu. Jag tror inte de kommer ge sig på sikt, men jag tror att det här är en fråga som de kommer inte vinna den här striden nu fram till det här valet. Det kommer inte införas och genomföras under den här mandatperioden. Men jag tror inte att de tycker det är nödvändigtvis dåligt för dem att de har med sig en sån här laddad fråga in i en valrörelse och kanske in i nästa mandatperiod för förhandling ifall de får möjlighet att sitta i en regering eller möjlighet att förhandla om att sitta i en regering.
Det här, ska vi säga, berör också 180 000 personer, så det är väldigt, väldigt, väldigt många som skulle beröras av en sån här reform, att man helt enkelt bara skulle dra tillbaka permanenta uppehållstillstånd.
Det finns ju liksom väldigt stark kritik på flera sätt. Dels finns det ju i remissinstansen att man säger att det är emot Europakonventionen. Man menar också att det delvis är emot svenska grundlagen. Och sen så är det ju också, och det tror jag inte ens är kontroversiellt, alltså det är helt emot svensk förvaltningsprincip att riva upp ett redan gett positivt beslut från, från liksom staten. Vilket skulle då, att riva upp det skulle påverka människor väldigt, väldigt mycket. Det är ju en tradition som är väldigt, alltså det är ju en av de liksom pelarna i den svenska förvaltningstraditionen. Så att det finns mycket här som är uppe för diskussion.
Nu på söndag går vi över till månaden mars. Rent kalendertekniskt alltså premiär för årstiden vår. Minns ni den här årstiden? Mm-hmm. Vår.
Avlägset.
Vi har avlägset eftersom ute ser vi bara snö och slask och flingor och blött och vitt och grått. Vi hasar oss fram i klumpiga skor och otympliga jackor och röda näsor och frågar oss själva, är det kanske världens längsta vinter som vi upplever nu? Jag frågar mig i alla fall det varje dag. Vi behöver se och känna solglimtarna som aldrig förr och därför ska vi idag lista tre grejer var som piggar upp i politikens värld. Det kan vara personer eller företeelser eller händelser. Vi väljer fritt. Vi kommer givetvis förbereda och vi kommer ta en vitamininjektion i taget. Viktor, du får äran att börja.
Ja, och det, solglimt och pigga upp. Kanske inte. Jag vet inte hur väl det passar in på min första.
Vet du vad jag känner nu? Det var jag som hade det förslaget att vi skulle ta.
Det var ett jättebra förslag.
Som piggar upp. Och nu inser jag att alla kan inte se på det här med vitamininjektion på samma sätt. Men you go!
Ja.
Ja.
Nej, men det är... Brasklapp, för det här är alltså våra egna personliga, privata ja. Solglimtar. Man har ju så olika smak.
Ja, men så här. Oj, 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 mitt valnummer ett är alltså Katja Nyberg Härvan.
Mm. Den piggar upp.
Den piggar upp.
Ska vi påminna då, Katja Nyberg, alltså sverigedemokratisk riksdagsledamot som åkte fast för rattfylla i mellandagarna.
Ja, hon utreds fortfarande för rattfylla och narkotikainnehav.
Och är fortfarande sverigedemokratisk riksdagsledamot.
Ja, men det är hon. Det tog en ganska kul vändning här igår, eller jag, kul vänner, det är inte så mycket som är kul i det här egentligen, jo. Men det är en följetong som ändå är fascinerande att hänga med.
Den fortsätter att ge.
Den fortsätter att ge hela tiden och det här kan vi verkligen se, den kommer ju följa med oss långt in i våren, kanske sommaren. Det senaste vi fick höra från åklagarna är ju att man håller på att utreda det här och kanske har ett besked vecka 11, var vad han sa till mig när jag pratade med honom sist, och det är ett par veckor bort. Igår kunde vi skriva att Katja Nyberg har sparkats ut från Sverigedemokraterna. Hon är alltså inte medlem i partiet längre, fast hon säger att hon är det. Men samtidigt så vägrar hon lämna Sverigedemokraternas riksdagsgrupp, vilket orsakar en del problem för partiet, för att hon sitter samtidigt på deras mandat på justitieutskottet. Och de kan inte ersätta henne förrän hon självmant, alltså lämnar in en fysisk lapp. Den måste dessutom vara fysisk. Du måste gå med den till kammarkansliet eller vad man nu lämnar in den här lappen. Ett entledigande, att begära entledigande från riksdagsgruppen.
En sån lapp som man lämnade in när man var liten och hade glömt skridskor eller exakt. Skulle vara ledig från gympa.
Hon ska skriva under med en signatur. Sen ska det här upp för riksdagen att liksom, godkänna att hon får lämna, att hon får bli politisk vilja. Men det här har ju hon också själv sagt vid både intervju med Kvartal för någon vecka sedan och nu med Epoch Times. Hon väljer liksom sina medier att tala ut med. Att hon inte tänker bli politisk vilja, att hon vill sitta kvar. Hon kommer rösta enligt partilinjen och så här. Men partiet vill ju inte ha någonting med henne att göra. Det har man varit väldigt, väldigt tydliga med.
Fast det är ju inte märkligt utifrån att man är invald i riksdagen på ett personligt mandat. Ingen
Nej, vi har
kan,
den lilla detaljen.
Ingen kan säga åt dig vad du ska göra med det mandatet i riksdagen. För det är liksom ditt. Och Sverigedemokraterna är det parti som kanske mest har kampanjat för att det ska ändras de här reglerna. Och det kan man ju förstå.
I wonder why.
Och jag tror att de aldrig har känt lika mycket att de borde pressat hårdare på att det skulle förändras. Nej. Men det är ju en del av liksom den demokratiska principen här. Du är ju en person som invald i riksdagen. Sen tillhör du ett parti, men som sagt, partiet bestämmer inte över dig.
Sen kan du sparkas från din riksdagsplats, men då är det en domstol som måste du måste bli fälld för ett ganska grovt brott som ska ge minst 2 år fängelse i straffskalan, tror jag. Det har hänt vid ett par tillfällen. Men vi får väl se vad som händer med Katja Nyberg. Den här följetongen kommer ju fortsätta i den mån att utredningen pågår. Blir det ett åtal eller blir det inte ett åtal? Det får vi ju veta framåt våren. Och då kommer det vara i så fall en rättegång som vi också kommer fortsätta för det. Så att, ja,
det är vårens följetong.
Det är vår känsla.
Då går vi till Mys första ljusglimt.
Mm. Det som piggar upp mig, det är att varje politiker, de när ju nu för tiden en dröm om att få bli viral.
Mm. Högsta dröm.
Och det har inte minskat sen Macron gled in i glajer, solglasögon för resten av Sverige. Mm. Och höll det där talet, for sure.
Just
de
det.
Har blivit, ja,
jag har sett folk tonsätta det där.
Ja, det har blivit techno-hits.
Det har blivit memes, det har blivit allt möjligt. Allt möjligt som sånt som politiker verkligen drömmer om att uppnå. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, which sometimes is too slow, for sure, for sure. Which sometimes is too slow, for sure, to be reformed. Och jag har en lista här på några politiker som verkligen, verkligen när den här drömmen.
Kör.
Ebba Busch och hennes internationella tal.
Mm.
Jag vet att liksom internationellt så är ju politiska tal, de anses ju vara, ha väldigt, det är större prestige kring politiska tal. Vi har ju sett det nu liksom i säkerhetskonferensen i München, den kanadensiska premiärministern. Alltså det finns liksom någonting i att samlas kring någon slags tal, det betyder någonting. I Sverige är det ju inte riktigt så, det gillar inte Ebba. För att det här med tal...
Hon vill hålla tal varje dag.
Alltså, så att internationellt har hon ju verkligen försökt slå igenom, och hon vill ju gärna ha alltså en sån här... ett tal som blir viralt.
I have a dream.
Ja, men man ska drömma stort.
Ja.
Ja, verkligen.
Sen har jag ett annat litet exempel också som inte finns någonstans, utan det var att jag pratade med Ulf Kristersson. När han var med i mitt program My och makten så hade vi liksom bett man kallprata lite innan. Och då drog jag fram den här, min gamla käpphäst, att jag tycker att han ska bli slam poetry.
Just det. Den vägrar du släppa.
Vägrar släppa den. Och nu har jag också lanserat den för Ulf Kristersson.
Vad sa han då?
Han sa så här, och det är så här det kvalar in. Ja, det kanske skulle kunna bli en sån här for sure, sa han.
Han ser sig själv som en blivande Macron.
Så även hos Ulf Kristersson lever drömmen.
Ja, men såklart.
Om ett viralt ögonblick. For sure, it needs to be
reformed. For sure. Min första solglimt är renässansen för brevet. Alltså det började med att Magdalena Andersson postade ett brev till svenska folket, signerat och allt, och så skickade hon ut det på Socialdemokraternas hemsida och på sociala medier. Ett riktigt röstraggarbrev som avslutade så här: jag söker svenska folkets förtroende för att bli Sveriges statsminister, för att samla vårt land, förbättra vardagen för hårt arbetande människor så att Sverige blir starkt igen. Och så var det hennes signatur efter. Mm. Så gick några dagar och så kom Ebba Busch och berättade att hon har skickat ett brev till Magdalena Andersson där hon bjuder in till ett samtal om vad det innebär att vara kvinna. Jo, det är sant.
Wow, och förlåt. Det här gick så mycket in i min solar plexus.
Jo, lyssna nu.
Ja,
men det var faktiskt så här, med utgångspunkt i en omröstning kring transkvinnor i EU-parlamentet ska de prata om vad det innebär, okay, att vara kvinna. Mm. Så det är inte bara på ett generellt plan.
Nej,
hur mår
nej,
du som kvinna? Nej, alltså, sådär.
Nej, jag förstår det. Ja. Jag förstår det. Men det var ändå...
Det hade kunnat bli väldigt festligt.
Ja, hur det känns att vara kvinna.
Men jag vill verkligen, jag vill inte prata om det. Jag vill prata om att brevet är tillbaka som form, som kommunikationsmedel. Det är det jag tyckte piggade upp.
Ett annat exempel här, det var ju att när Anna-Karin Hatt var partiledare så var vi på en presskonferens och hon delade ut ett brev som hon hade skickat till Ulf Kristersson.
Just det.
En inbjudan.
Trump har skickat ett brev till Ulf Kristersson om att bli med i Trumps, vad kallar han det? Hans lilla fredsklubb.
Peace Council.
Kommer via brev.
Han skickade också ett otroligt brev ju till den norska statsministern.
Ja, just det.
Min pappa skickar ju brev till min son, säkert en gång i veckan.
Är det sant?
Ja, Jag menar, jag hade ju brevvänner när jag var liten. Det här känns ju väldigt nostalgiskt på något vis.
Jag menar, allt går väl i cykler, så är det väl. Så att man kanske kommer höra barn som penfightas. Jag är en kille på 12 solar som...
Jordsnurr. När skickade du ett brev senast med posten?
Ja, men jag var nog med i någon sån där skicka in... Så, ja, men var det typ Buster eller Fantomen eller Kalanka?
Ja, men det är ju 30 år sedan då.
Ja,
ja precis. Ja. Ja. Ja, men de andra kämpar på. Viktor, det är dags för din andra ljusglimt och då har vi ett klipp. För du vill ju prata om när Mikael Damberg sågar fotbollsklubben Tottenham.
Jag tänker osökt på Tottenham Hotspurs, även kallas Spurs. Det är en av Englands mest anrika klubbar, en rik förening med en enorm arena, trogen och omfattande supporterskara. Allt som krävs för att vara ett topplag. Ändå befinner sig Tottenham just nu i kris. Fru talman, det är precis så finansministern behandlar svensk ekonomi. Sverige har styrkan, kompetensen, resurserna, vi har företagen, arbetskraften, innovationskrafterna. Förutsättningar finns för att svensk ekonomi ska prestera. Men genom en felriktad ekonomisk politik, genom brist på långsiktighet, felprioriteringar, riskerar regeringen att göra Sverige spursy. Det duger inte.
Tottenham Hotspurs är ju en som... De är en klubb som alltid liksom klantar till det. Och det är till och med så att det är liksom, finns ett verb att vara spursy. Eller ett adjektiv kanske är. Där man liksom där man alltid fuckar upp det. Och det är det här som Mikael Damberg... Jag såg det här först när det dök upp i ett fotbollskonto som jag följer på Instagram med Men in Blazers. Och bara, vad fan gör Mikael Damberg där?
Det har verkligen blivit viral på tal om folk som verkligen vill bli virala.
Så att jag såg det liksom där innan jag ens hade uppfattat att det hade skett. Så att jag var ändå imponerad av att han lyckas nå ut så pass brett. För det blev ju värsta grejen i England. Och
det är många som har blivit upprörda framförallt. Tottenham, hur klantiga de kan vara, har ju otroligt många och väldigt, väldigt engagerade fans. Inte minst faktiskt i Sverige.
Ja, det var väl till och med så att var det Stefan Löfven som var kränkt över detta?
Han är jätteledsen och tyckte att det här var orättvist. Citat.
Ja. Men det är ju ändå otroligt. Och jag tycker också att det är roligt det här när någon lyckas bli viral och för sig som inte riktigt förstår vad som hände.
Nej. Nej, nej.
Men det är väl roligt. Det finns ju någonting i det här med män och fotboll som är intressant. Att det är liksom, det här är en värld som politiken väldigt sällan möter. Och när de nu möttes så blev det någon slags så här, kärnreaktion nästan.
Jag undrar varför Mikael Damberg inte pratade om AIK, för han är ju AIK-are. Och jag menar, jag vill inte vara sån, men han hade väl lika väl kunnat prata
han
om AIK.
Han såg väl det här liksom internationella möjligheten här. Nu är han ju liksom the
Men tror
Michael
du att han fattar att han skulle bli viral?
Nej, inte på det här sättet kanske.
Nej, för framgången till att bli viral är ju oftast att man inte fattar själv
men
att man just
att det
ska bli
internationellt. Viralt. Mm. Att det liksom är precis överallt.
För Premier League är ändå Premier League alltså. Får vi
säga att Mikael Damberg skulle bli den svenska politikern som blev viral var ändå det minst tippade
det
av allt.
Inte.
Det såg man verkligen
väldigt höga odds.
Jag ska ta det här kort då. För det är ju bråk mellan samarbetspartier som är min nästa ljusglimt.
Varför piggar det upp dig om du börjar där?
För att under ett valår får man ju veta bråk som man inte skulle fått veta under annan tid. Det kommer liksom ut, det sipprar ut. Man tycker det är viktigt att visa att man inte kommer överens om allt. Man tycker det är viktigt att visa att man går till val som egna partier. Nu ser inte verkligheten ut så i svensk politik att man kan ensam dominera politiken. Men det bryr sig ju inte partier och politiken om verkligheten så där jättemycket. Så de vill ju både vara sammansvetsade och då visa på sin särart. Och jag ska bara ta ett exempel då egentligen på som var den dummaste bråket förra valrörelsen som jag ljusglimten är väl att se om det kan bli bättre eller sämre den här gången. Vi har ju liksom irritation på båda hållen. Nooshi Dadgostar och sossarna irriterade på varandra hela tiden och hela tiden gänget. De vet inte hur de ska relatera till varandra just nu. De tycker om varandra, men egentligen inte. Alltså det är någonting som skaver där. Det bästa bråket under det dummaste bråket egentligen i förra valrörelsen, det var det här med bussen.
Påminn oss.
Det var en av Tidöpartierna jag skulle åka på energi/kärnkraftsturné. Och plötsligt så vägrade Liberalerna att åka buss tillsammans med Sverigedemokraterna. Och med facit i hand nu när man styr landet tillsammans är det ju ännu löjligare än det var då. Det var löjligt redan då. Nu, sen blev det ju riktigt löjligt när de ändå satt sig liksom och regerat tillsammans på något sätt.
När de ändå sitter i tandemcykeln ihop.
Ja, alltså verkligen. Och de påstod ju att det inte ens var tänkt att de skulle åka tillsammans. Och sen visade det sig att de ju hade strifat en buss. Vilket ju är att ta, vi ska inte åka tillsammans, väldigt, väldigt långt. Alltså att man har satt på klistermärken på bussen som var typ så här energiturnén eller vad det var. Det var streck i olika färger. Och det piggade upp, tyckte jag.
Det piggade upp.
Det var dumt. Och ibland så behöver man en sån här palette cleanser i politiken. När någonting bara är så dumt och inte behöver betyda så mycket. För det är mycket som betyder väldigt mycket i politik. Det är skönt med något sånt här inemellan.
Men var tror du att den största chansen till ett sånt här dumbråk finns?
Jag tror att den finns på båda sidor av den här
ja, alla möjligheter. Gången.
Jag tror att det finns alla möjligheter både mellan, jag tror att Vänsterpartiet skulle kunna göra någonting riktigt tokigt faktiskt i sitt behov av att visa att vi hatar er men välj oss. Ett väldigt toxiskt förhållande just nu. Och i den andra hörnan så tror jag att det är, liksom, det är sånt panikslag mellan Liberalernas situation, Sverigedemokraterna, att de inte
maktbalansen.
Maktbalansen, Sverigedemokraterna. Alltså hur blev det här egentligen nu när de börjar känna efter?
Glöm aldrig att Ebba Busch finns.
Nej.
Hon har ju potential att göra vad som helst.
Exakt.
Och det är många månader kvar.
Och det det glädjer vi oss åt väldigt ofta.
Ebba Busch är också en anledning bara till allmän uppiggning. Men henne hade jag med. Jag har en annan sak. Det känns väldigt seriöst nu. Men alltså, vi klagar ju väldigt mycket på politikernas användning av sociala medier. Vilket ju är väldigt rimligt. Mycket dåligt, oinspirerat innehåll. Men det finns faktiskt undantag. Och jag hittade ett sånt undantag på Moderaternas Instagram. Det var ett inlägg med en bild på Ulf Kristersson. Och så står det så här. 87% av Moderaternas vallöften är uppfyllda eller påbörjade. Och så kan man scrolla åt sidan för att läsa vilka som är uppfyllda. Väldigt tydligt i punktform. Till exempel då sänkt skatten på ISK. Och vilka som är påbörjade. Jättetydligt i punktform. Till exempel stärka skyddet för fisken i Östersjön. Jag tror att det är så att de har snott det här från Benjamin Dosa. Som är ganska bra på sociala medier. För jag har sett någonting liknande hos honom. Som var i stil med, det här har jag gjort under mitt första år som minister. Och så hade han det i punktform. Men så pedagogiskt, lätt att ta till sig. De kan ju ljuga hur mycket som helst om olika saker som, det är upp, vi håller på med det här. Och så kanske de egentligen bara har skickat in en liten motion. Men jag tycker i alla fall att det är ett väldigt smart sätt att visa vad man gör med den makten man har.
Det här 87% har det ju varit länge, för det här är ju någonting de har tryckt upp planscher på.
Ta inte ner det här nu. Men.
Nej, de har ju tryckt upp planscher och satt upp på alla sina så här, partievents med den här
siffran.
Den här siffran, jag kan inte säga exakt vilken siffra det har varit.
Men hade det varit bättre med 98%?
Jag tror väl att det är någonstans typ 94% de kommer att landa på. Är det inte det de brukar säga? Det kommer att vara typ 6% som de inte har påbörjat och kanske inte kommer att hinna. Ja, jag kommer inte ihåg siffran.
Oavsett.
Då har de i alla fall haft det här ju som en sån här, de har satt upp överallt. Och det är ju det här att allting, det är mycket som är påbörjat av det här. Och det är mycket nu som ska genomföras under våren.
Fortfarande är signalen, vi är på gång, vi jobbar för dig. Jag tyckte att det var väldigt pedagogiskt bara. Alltså det var tydligt.
Tänk om man skulle ha samma liksom måttstock på andra yrkesgrupper. Han som kom och skulle måla huset, ja men det är 87% har jag gjort.
Jag har påbörjat din hjärttransplantation, 87, men vi får se när jag kan 87, bli klar.
Jag har gjort 87% redan, så att, jag tycker vi kan vara ganska nöjda ändå.
Men sen är det, har man ju förstått att det kan krävas lite för att förändra saker också. Alltså, det kan vara långbänkar hit och dit som man kanske inte helt kan styra över heller.
Det är som att jag bara lämnar halvfärdiga artiklar hela tiden. Vad irriterar de skulle bli?
Vet du vad, det hade också piggat upp om du hade varit så motsträvig.
Men pedagogiska inlägg om vad som pågår i politiken, ja, tummen upp för det.
Jag är superför.
Det piggar upp. Mm. Jag är också för.
Då går vi till våra tredje solglimtar, Viktor. Du är först ut.
Ja, alltså det här är ju mer fenomenet än själva sakgrejen som jag är glad över. Men Leif GW Persson, sluta aldrig veva.
Är inte det enda han gör?
Ja, exakt. Och det piggar upp. Sen han ska gå ut och betala rättegångskostnader till den här Royal-kommitténs personen som är... Nu faller ju den på staten, så det blev liksom lite tomt löfte ändå.
Personen som hade målat Hitler på äpplen och placerat i Johan Forsells trädgård.
Ja, han tycker... Det var lite svårt att hänga med i GVs liksom, utläggning här, om det är liksom själva aktionen i sig som han inte bryr sig så mycket om, eller att det var att Johan Forsells omläggning av invandringspolitiken är liksom skamlig. Men det där spelar liksom ingen roll, det är bara små detaljer. Att GV ändå ger sig in i politikens värld och vevar, det är det som piggar upp. Sen vad han vevar om...
Det betyder mindre för dig.
Det betyder mindre för mig, bara att liksom GV är i en rubrik, piggar alltid upp.
Och vad är det i GV som du blir glad av?
Ja, men... Det är väl hans liksom larger than life personlighet.
Hans Ebba Busch-aura.
Ja, ja. Alltså det behövs ju inte färre GVs i Sverige, det behövs fler GVs. Och det får gärna komma, liksom, Ebba Busch får gärna sadla om sen och bli nästa GV när hon väl har lagt av med politiken.
Det är en jättebra idé.
Alltså bara en sån som man kan ringa upp och bara, men du, vad tycker du om det här förresten?
My, skärmas du av Leif GV-karaktärer? Piggar de upp till vad de för dig?
Det kändes som en retorisk fråga nästan.
Det var verkligen inte det. Det var verkligen
nej,
inte
nej,
det.
Jag har inte följt den här debatten. GV går inte riktigt in i mitt själ och hjärta.
Själ och hjärta. Nej, jag har det. Det kan vara olika för olika. Men nu var det Viktors call ju. Och då går vi vidare till din tredje ljusglimt.
Och det är här vi hittar Jakob Foss med.
Ja. Verkligen. Som ju alltid piggar upp
han
på mig.
Han går in i din själ och hjärta.
I Olivias själ och hjärta.
Så är det. Det har alltid varit så. Fråga mig inte varför. Jag vet inte om jag har någon bra förklaring, men det är så bara. Du tittar på mig så...
Nej, men jag vet vad det är. Det är den här frikyrko-auran.
Ja, kan vara. Kan vara.
Och den här...
Saker och ting gjorde.
Den här handlar då om allt dumt politiker gör i sociala medier. Och en modern klassiker är inte från en valrörelse, men ändå en modern klassiker. Det var Johan Persson i Fördomspodden. Där han började prata om att gråtrunka.
Det
får man väl säga var en riktigt dum grej.
Oj, nu blundar Viktor.
Som kvinna har man så alltså, man kan liksom inte riktigt relatera till vad det egentligen är.
Tur det, så otroligt tur det.
Men det var ju väldigt dumt. Och jag vet också att de klippte bort stora delar av just den sektionen för att han gick för djupt in i detaljerna kring vad det betydde.
Så men mycket, vad har det med Jakob Forssmed
att göra? Så mycket att Fördomspodden inte kunde sända det. Det säger,
nej, det säger allt. Jag förstår fortfarande inte varför du drar in Jakob Forssmed.
Jo, för det dummaste som har hänt den senaste tiden, det är Jakob Forssmed och hans klipp där han gör en video som liksom är korsklippt och ska handla om, som ska vara samma som det här som Kid Rock och RFK Jr. har gjort. Det är faktiskt det dummaste jag har sett på länge.
När de gör armhävningar i en bastu.
Ja,
just det. Och cyklar i en bastu.
Annat. Och jag ska förklara varför det är dumt.
Förutom behövs det verkligen?
För att hade han gjort tränat i en bastu hade jag älskat skiten ur den. Alltså. Så det kan du inte klanka ner på.
Ja, men det handlar väl egentligen inte om vad han gör, Jakob Forssmed. Utan det handlar ju om vad de här herrarna, RFK Jr. och Kid Rock, står för. Som jag tänker att Jakob Forssmed inte alls egentligen borde vilja ha med att göra. Dels är RFK Jr. kanske en av världens mest ogillade politiker.
Vaccinmotståndare.
Exakt, inte bara det. Han är vaccinmotståndare. Det borde vara oroande för en minister som är ansvarig för folkhälsa i Sverige. Han har också en skeptisk inställning till abort. Lite problematiskt för en kristdemokrat att ge sig in i det. Det vet de ju att det ska de hålla sig så långt borta från som möjligt. Minsta lilla diskussion kring hur ser vi på aborter? Kraschar ju liksom vilken kristdemokratisk kampanj som helst.
Och Kid Rock är ju bara Kid Rock.
Honom tänker jag inte ens bry mig
om. Jag bevakade hans bröllop i Saint-Tropez för 20 år sedan. Wow. När han gifte sig med Pamela Anderson. På en strand i Saint-Tropez. Bara så ni vet.
Jag älskar gifte sig Pamela Anderson. Så att ingen skugga över henne.
Men skugga över Kid Rock.
Skugga över Kid Rock. Och där menar jag så här, det här är någonting dumt. Här har man inte tänkt till. Det är jättekul och det också går ju in i det här med att vilja bli viral. Att istället för att tänka ett steg längre så vill man bara bli viral.
Men vad är det han har gjort?
Vem av dem?
Han skrev så här: träningsåret 2026 är igång. Och så gjorde han precis som My skrev, varvade bilder på sig själv.
Kors klippte sig själv med
RP när han springer och hoppar och dansar och tränar.
Jag fattade inte det, men nu förstår.
Och då tänker jag så här, Jakob, ha lite självförtroende.
Ha lite referenser.
Gör en video bara om dig själv då, om du måste. Det här med RFK, det är ju där som den här inte helt sunda viljan att bli viral ligger. Och här ska jag säga att de gick helt fel.
Men nu, du blev ju liksom glad av det här.
Jag blev glad av att det var så dumt.
Ja.
Absolut.
Han skulle ha tagit liksom Rocky springer upp för trappan och står och hamrar på en gammal
ko. Jag har sprungit upp för den trappan. Jag har gjort allt som ni pratar om nu. Det var underbart. Jag är ju gammal Sylvester Stallone-fan.
Ja, du har till och med en sån sweatshirt på dig som
det
han har
jag idag.
I den scenen.
Det har jag idag. Jag har sprungit upp för den trappan. Det var ett av mitt livs stora ögonblick faktiskt. Och som keps som det står Rocky Balboa.
Han skulle ha klippt mellan den scenen istället.
Det skulle han verkligen, verkligen ha gjort.
Kunde vara ett vad som helst. Förutom det här, alltså för det är också att den här videon är hånad och otroligt negativt laddad.
Då säger Forsmed, jag kör.
Nej. Jag kör också på det här. Nej, och jag undrar den här stackars finska ministern som också var med på ett litet hörn. Just som var ett klipp från när de hade tävlat på Stockholms stadion. Vilket jag tyckte var i och för sig ganska roligt att de tävlade i liksom löpning.
Men var det någon som frågade honom?
Han, exakt. Var fanns det något samtycke för honom? För det här är liksom en... Det här är ju ett sammanhang där man nästan behöver samtycke för att dra in en annan person i ett sånt här sammanhang.
Vi skickar med det till Jakob Forsmed, men vi vill samtidigt tacka.
Bättre lycka nästa gång.
Ja, precis. Men vi tackar för ett gott ögonblick. Min tredje solglimt är av helt ytlig karaktär. Jag ber därför om ursäkt faktiskt på förhand. Jag såg en bild på Miljöpartiets manliga språkrör Daniel Heldén. Jag har skickat den till dig, My, givetvis. Direkt gjorde jag det. Från ett tal då som han höll för Grön Ungdom. De hade någon konferens eller någonting. Han hade så tjusiga byxor på sig. Alltså de var riktigt höga i midjan. Riktigt höga i midjan. Det var något yllematerial i kanske mullvadsfärg. Pressväck. Jag kände Robert Redford i All the President's Men. En riktig favoritfilm. Också Robert Redford, en riktig favorit. Jag blev så glad. Det piggade upp min dag. Jag kollade tillbaka på bilden. Jag visade den för folk på jobbet. Alltså en partiledare med bra stil. Det hände inte varje dag. Min fråga till er är, vet han vad han gör? Eller råkade det bli bra?
Ja, men jag tror inte man kan ta på sig sådana där byxor utan att liksom ändå vara medveten
Visst.
Om vad det är man håller på med.
Visst.
Det måste ändå ha varit... om det är han eller något geni i bakgrunden som har initierat det vet jag inte, men det var inget som bara hände.
Du har sett byxorna med, håller du med?
Det var väldigt modernt.
Mm.
Jag tyckte han såg ut som den här skådisen Pedro Pascal i stilen.
Och det behöver inte vara det sämsta.
Absolut. Det är ingenting, det är inget dåligt. Det var en snygg stil. Men sen så finns det finns ju en balans i politiken och det är att vara hur fåfäng kan man vara. Det finns ju någonting, om vi ska prata om svenska värderingar, så är ju
som politikerna som älskar
ju,
att göra.
Som är ett mycket flytande uttryck. Och nu har jag en svensk värdering här som jag tänker föra fram. Och det
Varsågod.
Är ju att fåfänga inte gå hem riktigt hos människor.
I stugorna. Nej. Lite lagom bara.
Okej, men ändå satt ni två här och liksom tokhyllade Ebba Busch när hon gjorde någon form av modefotografering framför stadshuset i Nobel...
Ja, men det var inte för att det var snyggt. Det är ju för att det är ju
det var snyggt också.
Storslaget och galet mer. Alltså en galaklädning är inte samma som att ha en sån här snygg vardagsstil. Jag vet att Ulf Kristersson har ju fått ganska mycket slack för det här för att han ju helt uppenbarligen bryr sig väldigt mycket om hur han ser ut. Men det finns ju ändå någonting där som är, det måste vara en balansgång.
Det kan vara så att det måste finnas en balansgång, men när vi nu skulle välja ut saker som gjorde mig glad, så gjorde mig glad.
Och jag tycker vi ska säga, fortsätt med detta. Vi är intresserade av att se hur det här utvecklas.
Jag är jätteintresserad. Och jag vill också slå ett slag för den höga midjan. Låt den alltid få vara kvar.
Otroligt oväntat att Heldén skulle segla upp som kanske en av Sveriges mest mättgala kompatibla politiker.
Men nu blev det så.
Ja.
Och det är snart mättgala-tiden.
Det hade man ändå inte sett.
Men vi vill ju veta nu att det inte bara är en one-off.
Ja. Precis.
Att det är någonting annat. Fast det har varit någonting med stilen.
Välkommen ut på catwalken, Daniel Heldén. Då har vi fått in lite sol i tillvaron allihopa. Nästa vecka är det faktiskt vår på riktigt. Vi håller tummarna för barmark. Vi håller tummarna för fler solglimtar överlag. Och så hörs vi då. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.